Radioplay.
Det här är avsnitt nummer 5 som handlar om Beatles album Magical Mystery Tour. Eller album, egentligen var det här en dubbel-EP som släpptes med ett litet häfte. Och det kom lagom till julen 1967 och det var också en tv-film. Gästerna i det här avsnittet är Conny Blom som kanske är mest känd från Electric Boys men som också har gjort ett antal soloplattor och är och har varit med i flera olika grupper. Den andra gästen är Janne Borg som några kanske känner igen ifrån Strindbergs. Och även Janne gör musik på egen hand och också med coverbandet The Repeatles som spelar 60-talslåtar med Kings, Who, Monkeys och förstås Beatles. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the Walrus. Go, go, good job. Jag heter Sven Hallberg. Nu åker vi.
It's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles.
Börja så här rent allmänt och er relation till Beatles. Conny, vad var din liksom första lyssning? Eller kommer du ihåg när du hörde dem första gången?
Nej, jag kommer inte ihåg första gången, men jag växte upp med Beatles hemma. För att min morsa syrra spelar Beatles jämt i princip. Så att, det var lite grann som med ABBA som man har märkt när man har blivit äldre. Man typ kunde alla låtarna och texterna utan att man ens liksom försökt lyssna på det. De så otroligt omedelbara melodier och ihop med texter och det, så det fastnade vad som man ville eller inte.
Och Janne, minns du?
Ja, jag är ju så lite äldre så jag kommer ihåg She Loves You, fast jag begrep ju inte vad det var, men man satt så i sandlådan och så sjöng man någonting som lät som det. Så den impacten var helt enorm. Och jag var 5 då. Sen 5 år senare så började jag liksom aktivt lyssna och köpa skivor när jag var 9-10 sådär. På grund av, jag vet inte varför, men alltså Beatles, det var ju orsaken att jag spelar överhuvudtaget.
Men då är du, jag kan känna igen med det, för då är du så pass ung när Beatles kommer där med She Loves You, den här lite naiva poppen så att säga. Och sen så växer du tillsammans med Beatles, så att när de sen blir lite mer avancerade med Rubber Soul, då har du liksom... Då är du mogen för att liksom greppa den kanske?
Mogen för det som var lättillgängligast måste jag nu säga. Det, alltså, det svåra kom ju senare. Jag gillar McCartney framförallt. Och han var ju, hade ju mycket lättillgängliga grejer.
Men när kom She Loves You?
63. Hösten 63.
Ja. Jag har ju tidiga minnen, då var inte, jag född, men jag har ju tidiga minnen från den. Alltså det var ju typ en av de första som jag också hörde. Och Cholacho och det var liksom...
Ja, det är sån social
som säger,
impact.
Det fastnade ju vad man ville eller inte.
Precis, liksom. Och det där varade liksom långt senare. Det följde med. Det var något sorts, det hände någonting, en explosion som kom då. Framförallt med den låten.
Och hur är er relation med Beatles idag? Eller till Beatles?
Det har ju gått så många år sedan dess att man, som du sa, man har liksom utvecklats med Beatles och... Jag gillade ju dem när de började flumma iväg, så att säga. Och ja, relationen idag, jag tycker fortfarande det är fantastiskt bra. Det är ju världens bästa popband, liksom, eller vad man nu ska kalla det. De var ju jävligt rockiga också.
För jag såg Wikipedia beskrev ju Electric Boys bland annat som Beatles psykedelika. Alltså att det fanns Beatles i Electric Boys musik.
Ja,
känner du så också?
Lite finns det ju. Absolut. Mm. På vissa låtar och vissa partier har vi haft sånt, absolut.
Och ni har ju stämsång också som kanske inte bara kommer från Beatles, men det är väl delvis. Det har ni haft ända sedan
Det
Rolling
kommer nog
tid,
ganska mycket från Beatles. Alltså, uh-huh. Måste jag säga. Det är ju de där gamla, liksom, att man är uppväxt med det, som det går liksom inte att ta ur det.
Och Janne, du har ju spelat jättemycket Beatles med
The
Repeaters.
Ja, så jag började hela min karriär med och spela Beatles covers eller 60-tal när jag var tonåring med äldre killar och lärde mig liksom sjunga stämmor och spela bas då. Och sen så var det ju, kom ju punken och allt, men sen på 90-tal så startade vi upp ett Beatles tributeband, Repeatles, och vi har åkt runt över hela världen och lirat. Och jag, nu gör jag det själv fortfarande, jag åker på såna här Beatles festivaler i USA och England. För att man kan, jag har ju spelat inte alla deras låtar, men vi hade ett tag hade vi 350 låtar. Inte alla Beatles, men vi spelar väl de som gick och spelade live och lite mer. Så att, och det är, jag lyssnar ju fortfarande på det. Trots att jag har spelat allt så tröttnar jag inte på det. För det är hela tiden någonting nytt. Jag köpte nya Pepper och den kom ut nu igen. Fjärde, femte exet. Liksom.
Jag var ju kollad på er med våran basist när ni körde en el. Vilken platta var det?
Det var nog Rubber Soul borde det ha varit. Vi körde hela Rubber Soul då.
Rubber Soul, tror jag. Ja. Det var ju skitbra. Det var verkligen bra.
Conny, hade du spelat in i Abbey Road-studion?
Mm, jag har gjort två plattor där.
Det är för kul.
Finns det något spår av Beatles där? Eller? Alltså, det känns det bara att fan, nu är jag här.
Ja, det roliga var att vi hade ju en låt som heter Mary in the Mystery World som släpptes som singel och så här. Men, och då fick vi höra, ja, man hör verkligen att ni har varit liksom, blev inspirerade och så här, men den var ju skriven långt innan vi gick in i studion. Men jag tror, alltså när vi kom dit så vi fick ju, när vi kom in i studion så var det någon som mötte upp oss där och sa, ja, ni vill väl kolla runt lite i studion? Ja, det är klart man vill så här. Och så fick vi en liten så här rundvandring, och här bandan som de spelade in Sardin Pepper på och lite sånt där. Och det var ju kul i liksom 10 minuter, men sen är man inne i samma jävla ångest igen med sina egna låtar och hur man ska få ihop det. Så. Men det var otroligt rent så här generellt. Grym studio var ju. Och så vi bodde ju där också, så man bodde liksom tvärs över en liten gård där med massa grönska och det. Så vi bodde ju där. Och så man vaknade morgonen, gick man in i studion och käka frukost och sen satt man igång och jobbade. Det var ju ett perfekt scenario. Liksom.
Bodde inte Paul McCartney i krokarna där också?
Han bodde på Cavendish Avenue. Det ligger två kvarter därifrån kan man säga. Det har man varit utanför och hängt. Jag visade Jack Mittelman hans hus en gång också. Stod man där och hängde och tänkte, han kanske är hemma. Tänk om man kommer ut. Sånt trams. Men man är ju som man är.
Hörrni, nu ska jag snacka om en platta som kom efter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Och Sgt. Pepper, det är, alltså, den är så hyllad och många säger att det är det bästa albumet Beatles har gjort. Många säger att när det albumet kom så förändrade det hela popvärlden. Mm. Så Sgt. Pepper är ju liksom ett legendariskt album, det går inte att diskutera. Men om vi tar hela bakgrunden då, så 66 slutar Beatles turnera och så lägger man liksom allt fokus på att spela in skivor istället. Man har tröttnat på att stå och lira live och ingen hör vad man spelar. Alltså, lyssnar man på Beatles live-grejer från den tiden så är det ju inte det sena materialet, det är fortfarande de gamla gråtarna de spelar live. Så att jag kan tänka mig att de fick inte ut så mycket av det här turnerandet. Och där någonstans då så har de en manager som heter Brian Epstein. Och han tappar ju lite av sin funktion, för han har ändå varit den gubben som har styrt upp deras turnéer. Det var ju hans jobb. Så att ett år senare så, efter de slutade lira live då, 67, så dör ju Epstein och förmodligen har han tagit självmord, tror man. Då träffas grabbarna, alltså bitlarna, hemma hos Paul McCartney för att snacka om vad fan gör vi nu liksom, nu är Brian Epstein död. Och då har Paul redan en plan att han vill göra den här Magical Mystery Tour som han har fått idén, tror jag, när han är i USA. Han ser, det finns en amerikansk flumgubbe.
Ja, precis, jag läste om det där också men jag kommer inte ihåg vad han hette.
Du tänker på den här Ken Kesey och de här...
Jo, exakt. Exakt.
Acid Trip och allt vad det var. De åkte runt i en buss och tog LSD. Och...
Ja, men det är det.
Ja.
I alla fall Ken Kesey och hans grupp, de har ju en buss som är
Mary
målad.
Mary Pranksters hette gänget.
Exakt, helt rätt. Så var det. Precis. Så den bussen har någon sorts visuell, fått något visuellt intryck av. Och även den här hippie-känslan tror jag att han liksom har triggat på. Så planet hem då till England, så säger legenderna, för att då sitter de och spånar på namn och då kommer de på det här med Sgt. Pepper. Jag minns inte, det var någonting som dök upp i huvudet.
Ja, jag tror att någon sa till mig att han bad någon om salt och peppar. Eller can you pass me the salt and pepper?
Ja,
och så fick han Sgt. Pepper från det. Liksom, att det var, och så föreställde han, McCartney var ju uppenbart sådana som han tänkte på 1000 saker. De andra ville bara ta lugnt och röka på eller något. Eller studera indisk filosofi, medan McCartney ville driva dem framåt. Det gjorde han ju från 66 tills det tog slut.
Och speciellt då när Brian Epstein är död så känner ju på liksom att här enda sättet att få bandet liksom hålla ihop nu, det är att dra igång någonting. Och då gör den här filmen som är en tv-film och sen gör ett soundtrack till den. Och när plattan sen släpps då i 1967 så är det ju en dubbel EP med, ja, det är inte ens två låtar på varje singel ens, utan det är väl
Ja, det är 19 minuter drygt totalt.
Ja, precis. Så att det räcker inte till ett album.
Nej, och det var ju för mycket för en EP också. Så om jag har fattat saken rätt så är det typ den första dubbel-EPn som släpptes. Eller definitivt en av de första.
Och på en av sidorna så är ju I'm the Walrus, det är bara det enda låten.
Ja, precis.
Så att den är lite speciell. Men det skumma är att då släpps alltså ett album i USA före den här EPn kommer i England. Och då har man lagt till lite låtar som har funnits på singel innan, typ All You Need Is Love.
Ja, så det är lite som en samlingsplatta.
Ja, det är lite som en samlingsplatta.
Ja, det är konstigt.
Sen var det ju massa konstigt också om att det var monomixar och sen blev det stereomixar. Ja,
ja, det är mycket
värsta röran.
Precis. Jag tänkte så här, innan vi bara pratade om plattan, så lite exempel från Kvällstoppen. Det var en lista som var i Sverige som byggde på de mest sålda skivorna. Så Kvällstoppen, december 1967. Då ligger Hello Goodbye högt på listan. Magical Mystery Tour också förstås. Alltså båda de som singlar då.
Mm.
Men så ligger också, jag tänkte man lyssna på hur det lät i övrigt då. Ja, men Hep Stars till exempel, de var ju jättepopulära. De lät så här.
På en öken av sand har jag trotsat på min väg mot okänt land.
Och på samma lista hittar vi Sven Ingvars. Det lät så här.
En slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha.
Kvällstoppen 1967, december. Och Roman Broberg. Men det fanns ju svensk pop som lät lite mer åt det här moderna Beatles-hållet. Jag tänker på de här. Tages.
Alltid ett
Treat steg like a lady.
De var alltid bäst.
Ja. Jag vet inte om den där till och med inspelade Abbey Road.
Det var ett album där i alla fall.
Det är väldigt skillnad det du spelade innan och det där måste jag säga.
Ja,
ja verkligen. Jag får fortfarande gåshud av Tages. Jag tycker ja, den här kören är så häftig också.
Var ju, jag förstår inte, den var ju 17-18 och var riktigt, riktigt bra hela tiden.
Mm.
Konstigt. Alltså jag skulle säga att annars skulle jämföra det här med Donovan och sånt som kom i England samtidigt. Vilken kvalitetsskillnad. Liksom, inget ont om Hep Stars och Robban Broberg, för de har gjort jättemycket bra, men man jämför. Så vi tror vi hade tagits.
Mm.
Ja, men om de här första tre alternativen innan rockiga, då, om det var det som man hade liksom haft runt sig när man var liten, så hade ens karriär sett annorlunda ut.
Ja.
Okej, nu lyssnar vi på Magical Mystery Tour. Första låten på både EP:n och på albumet är ju titellåten.
Yeah.
Back to Mono.
Fantastiskt höga trummor.
Undrar vad grejen var att de skulle lägga sig till med Roll Up.
Ja, men det var music hall kopplingen tror jag. Alltså alla de kommer ju därifrån, titta på Kinks och alla de här banden när de liksom, det är en sån här teatertradition. Man går in i en roll. McCartney var väldigt mycket för att gå in i roller när han har sina olika röster.
Jo, men det var det jag tänkte, att det måste vara en som en flit grej, ja, att liksom det, lägga på en annan dialekt eller
säkert.
Nu ser jag vad jag har skrivit här. Idén fick Paul från en resa i USA där Ken Kesey och hans grupp The Merry Prankers turnerade med en målad turnébuss. Och han bara skissade på idén då på flyget tillbaka till England. Och när han kommer hem, när Paul kommer tillbaka från USA, då håller man fortfarande på att mixa Sgt. Pepper. Så han är ganska snabbt på liksom att så fort den plattan är klar så in med gubbarna i studion och börja spela in då den här plattan.
Vilket flöde måste man ju säga. Alltså, att göra Sgt. Pepper kan inte ha varit någon lek. På, nej. Vad hade de? 8 kanaler eller?
Den är på 8, ja. Mm. Eller 2-4 kanaler tror jag.
Precis. Men bara alltså, tankeverksamheten till att få ihop allt det där, det är liksom ett jävla hästjobb, fattar man ju. Och sen då bara kasta sig rakt in i det där, då är man ju uppe i varv alltså.
Ja, jag har förstått det rätt, så var ju inte George och John speciellt sugna på att göra det där. Vilket det är, John har väl i princip bara gjort Walrus, eller bara, men det är hans bidrag.
Och jag tror att det var den de spelade in först, för Paul var smart där, så han tänkte att börja med en John-låt, då kommer John liksom vara med på projektet på ett annat sätt än när det var en Paul-låt.
Ja, han var ju businessman på.
Och Magic and Mr. Two, det var alltså en Paul-låt, och även låt nummer 2 på plattan, The Fool on the Hill, är ju en Paul McCartney-låt.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the
Jag gjorde så här, för det är så här fingersymboler som Ringo spelar.
Är det Ringo då?
Man tror det.
Hur var det nu? He's not really the best drummer in the world. He's not even the best drummer in Beatles.
Om det är sant. Om det är sant.
John sa det.
John. Mm. Men vad heter det? Det är intressant, tänkte jag på. Alltså, den här plattan känns ju som någon liten så här mitt emellan platta ändå. Det, alltså, som många inte har kanske tyckte har varit, eller som folk inte säger är en av de bästa och så vidare. Vad man då sätter ribban liksom, och så hör man vissa låtar som typ när Fool on the Hill liksom. Vem fan snickrar ihop en sån låt? Det är otroligt bra.
Men McCartney var ju galen. Alltså, vilka låtar han har gjort som Hey Jude och alla de här som, och Your Mother Should Know också, en liten så här som man bara slänger över sig.
Mm.
Jag hörde en så rolig story, jag vet inte om det har med saken att göra, men jag träffade Donovan i London eller i Liverpool en gång, och han sa, han bodde ju rätt nära Paul på den tiden. Och Paul brukar titta över på söndagarna och dricka te. Och så var en dag han kom över och så sa han, hey Donovan, I wrote these two songs. Och så spelade han, jag tror det var Hey Jude och Let It Be eller The Long and Winding Road. Bara spelade dem på pianoform. Och Donovan sa, fan den där, yeah. Hur fan kan han skriva sådana låtar? Bara slänger ur sig det.
Mm.
Men han är och var nu så när man tittar på allt han har gjort genom åren.
Han har haft det flödet.
Ja, jag menar, jag tror det. Jag är ju fortfarande bra grejer.
Mm. Och sen läste jag ju också den här upptäckarglädjen, eller vad man ska kalla det, att de, alltså när de höll på där i Abbey Road-studion, teknikerna på den tiden var ju väldigt stiffa och det skulle gå efter vissa regler. De hade ju till och med vita rockar liksom.
Och arbetstid.
Engineer, ja, arbetstider. Och de var ju verkligen så här tydligen, speciellt på McCartney, att vända upp och ner på allting. Som till exempel han ville, jag vill att det ska vara jättemycket diskant i gitarrerna, och de liksom, ja men vi har redan dragit på full diskant, det går inte att göra mer. Ja men koppla in det till en kanal till då, och så dra på mer diskant på den, och räcker inte det så koppla in det till en tredje liksom. Han sa det, så där höll vi på hela tiden och bara för att liksom push the boundaries. Och ja, det är, alltså det är därför det är som det är liksom. De låg ju före och de utvecklades ju så in i helsike. Det är häftigt.
Man har förstått, de var extremt kreativa och extremt krävande. Mm. Alltså, de hade så mycket idéer. John Lennon ville ha några munkar med på någon låt. Och så. Så jag kan tänka mig att vara ett producent och tekniker kunde vara ganska påfrestande.
Tack och lov hade de George Martin som trodde på dem och kunde ta deras idéer och göra det till verklighet. Tillsammans med teknikerna såklart. Men att de hade han på sin sida som var betydligt äldre och liksom ganska tung inom på EMI. Parlophone. Han fick ju Parlophone-etiketten som sin baby. Han gjorde ju det de sa och hjälpte dem. Det, är liksom, det ska man inte underskatta.
Nej, jag läste om han pratade lite om den här plattan, att han tyckte att den är ju, alltså hela sessionen och allting runt omkring var väldigt kaotiskt, för de var inne i en sån period där de liksom tyckte att ja, men om den och den kommer in i studion så spelar vi in den och så kommer det bli skitbra. Liksom så här, just experimentgrejen. Mm. Så här. Och han sa, vissa av låtarna, jag tror det var till exempel jag kommer inte ihåg vilken låt, men han tyckte liksom, där har man haft ett exempel på det här, ett kaoset när det fungerar. Men sen så många av de andra så tyckte han inte alls det fungerade. Han tyckte inte att det var faktiskt liksom speciellt bra heller.
Jag har förstått det som att så skrev Beatles låtarna i studion också. För att de hade så alltså obegränsat med studiotid. Var ledigt så var det bara att köra på. Det fanns ingen ekonomisk eller fanns ingen begränsning i studiotid. Vilket ju var ganska odisciplinerat. Du kunde liksom Paul McCartney komma inramlande med någon sån här vag idé. Mm. Så sitter de där och spånar. Ringo förmodligen helt uttråkad. Har ingenting att göra. Sitter liksom och...
Men det här är ändå sista gången som de faktiskt spelar in som ett band. Sen efter det här så kommer ju Vita, dubbelplattan. Då spelar de in som soloartister. Och ibland var de inte ens där. Och ibland är det Paul som spelar trummor och bas och hit och dit. Det här är för sista gången de faktiskt samarbetar. Vad jag har förstått. Som ett helt band. Mm.
Det sista jag kan säga om Fool on the Hill, det var att det sägs att den skrevs av Paul under den här Sgt. Pepper-perioden. Och att han spelade upp den för John. Och man tror att kanske att John då blev... fick lite inspiration till I Am The Walrus. Det finns tydligen vissa musikaliska likheter. Nu ska vi lyssna på Flying.
Fagott eller åbo eller vad är det sånt där?
Frågan är vad det är för melodi.
Det är fortfarande 12, va? 12 bar blues.
Så det här är en av de få låtar som alla fyra står som låtskrivare.
Mm. Den
det måste vara en typ av jam.
Den enda,
typ,
tror jag.
Nej, det var någon mer, tror jag. Men det här är också, det är väl en andra instrumentala som de har gjort överhuvudtaget. Och det var ju tydligen för att de behövde mer, bara för att det skulle bli en film. Mm. Liksom en film, att de behövde lite sån typ av musik också.
Det tydligen Lennon sjunger, står det sång, det är väl en kör då. Orgel, mellotron, Harrison sånggitarr, McCartney sånggitarr, bas, Ringo Starr, trummor, maracas och sånga.
Det låter ju inte Beatles när det drar igång. Om man bara skulle höra det där och inte veta det, så skulle man inte tro att det var dem.
Men påminner inte det här ganska mycket om Fleetwood Macs Albatross? Kommer du ihåg den?
Ja.
Den har lite samma flow, samma känsla.
Ljudkänsla på något vis.
Det är samma tid också, ungefär.
Mm. Jag tror att Fleetwood Mac kom innan, att det här möjligen kan vara inspirerad. Nästa låt, det är en Harrison-låt som är lite indisk i känslan. Det är den här Blue Jay Way.
Ja, en tidig favorit för mig. Konstigt nog.
Soon they say
Men i alla fall, det är Harrison som spelar Hammondorgel.
Mm. Samma orgel som på It's All Too Much. Samma sound, precis.
Ja, med sån här Leslie Cabinett som snurrar.
Det där är ju jävligt häftigt. Alltså, det är ju inte en av de bästa låtarna de har gjort.
Ja, den är speciell.
Men den är häftig. Jag tycker alla de här låtarna som de, som sagt, när de liksom ballar ur, kan man ju kalla det för, är häftiga, för de är så filmiska. Det är liksom som att ta en trip utan att man tar droger, om man säger. Det andra är bra pop och bra låtar, men det här, då är man inne på liksom andra grejer som är jävligt häftiga, tycker jag. Inspirerande.
Precis, det där är ju en story också. Blue Jay Way är ju en plats, eller det är en gata på toppen av, man kör någon av Canyon, jag kommer inte ihåg om det är Laurel Canyon eller Topanga eller någon av dem. Man kör upp till toppen, så längst upp ligger Blue Jay Way, en liten gatusnutt. Och där satt han i ett hus och väntade på folk som inte kom. Det är det han sjunger om. Några polare som har tappat bort sig och aldrig kom dit.
George Harrison.
Ja. Och när man är i den åldern då, så är det otroligt spännande med liksom Los Angeles. Jag visste ju inte att det var en väg, men hela grejen liksom. Så man fick ju så filmiska bilder, som du sa.
Men det är ju fräckt. En storhet hos dem att ta de här, ja, men som Strawberry Fields, exakt. Forever, det finns ju.
Ja, det finns.
Men att, jag menar, hade man själv gått omkring där i den parken eller vad det då är och sett det här, så då hade man kanske inte tänkt, här måste jag skriva en låt om. Men han liksom var jävligt bra på att snappa upp de här vardagsgrejerna och bara göra någonting. Ja, göra en skitbra låt.
Och det
blir
inte corny, det blir liksom, jag vet inte om det kanske går att göra på svenska. Humlegården eller något. Det är säkert gjorts också.
Nästa låt på Magical Mystery Tour, det är en Paul McCartney-låt som är typisk Paul McCartney, ska vara Your Mother Should Know. Läste att Paul McCartneys pappa, jag vet inte, man lyssnade mycket på musiken, man till och med spelade musik.
Han var musiker.
Pappa Jim,
ja. Han hade en egen liten ragtime-band eller någonting sånt. Han spelade trumpet bland annat.
Men att Paul hämtade mycket inspiration från pappas musik, och det kan man ju höra i den här.
Det här är ju 20-tal nästan. Mm. Det är ju så gammalt.
Otroligt engelskt är det ju verkligen.
Fruktansvärt brittiskt.
Det skulle liksom inte kunna komma från New York.
Nej. Jag kommer ihåg den låten, den, när man är 10 så fastnar ju den direkt. Och det var den första låten jag lärde mig på piano. När vi i Repeatles tänkte att vi måste ha piano, så jag tar på mig det då. Så satt jag en sommar och det där gick ju ganska lätt att spela. Så att när jag fick till det och kunde sjunga det där, tänkte jag, vad fräckt, nu är det bra alltså. Ja, men det är någonting med harmonierna. Det är ju, ja, klassiska ackord.
Ja, det är ju välskrivet. Alltså.
Ja, och sen samtidigt är det whimsical eller tramsigt, som Lennon sa, en av Pauls ditties. Trams. Och det kan man ju tycka på ett sätt, men skriv det då.
Men John sa väl ibland så här att dina låtar på, då kommer folk att kunna spela på stranden och lite här och där, medan mina är för svåra för att någon ska kunna ta upp det. Han var nästan lite avundsjuk på Pauls förmåga, ja, att skriva de här lättsamma sakerna.
Det var lite konkurrens. Ja. Lennon var ju mästare på att skriva catchphrases, power to the people, give peace a chance, imagine, det är sånt som...
Jag tror det var någon tävling åt båda hållen, tror jag.
Väldigt kreativ och bra tävling.
Ja, ja, absolut.
Det som är kul med den här inspelningen är att den tappar tydligen lite tempo på slutet.
Just den.
Ja, och det tror man inte beror på Ringo, utan förmodligen så la Paul pianot först och tappade lite fart på slutet, så när Ringo sen fick bara trumma, ja, okay. Så var det bara så.
Så kan det vara.
Ja.
På den låten vi hörde nu?
Ja, just det.
Det var intressant, för jag tänkte faktiskt på att trummorna låter så här lama när han kommer in med dem. Eller när han börjar spela, lät lite så här.
Och jag är inte musiker, men jag kan tänka mig att det kan vara jobbigt för en trummis att komma in efter ett piano om det då inte riktigt...
Helt bakvänt.
Och det är väl inte inspelat med klick eller något sånt där?
Nej, det fanns inte.
Inspelat i så.
Du lyssnar på John Lennons bidrag till Strawberry Fields Forever. Man kan väl säga mästerverk.
Ja, det får man säga.
I Am The Walrus, skriven av John Lennon. Sista låten på original-epen från filmen. Det här är egentligen sista nya låten på Magical Mystery Tour.
Fantastiskt. Och tänk inte på Johns sång. Han sjunger ju så långt fram i munnen man kan komma. Ska man längre fram så är man utanför tänderna. Alltså det är, och ska man, jag har ju sjungit John länge och försökt liksom emulera hans sångstil, vilket går hyfsat bra. Men man måste skippa allt med att sjunga. Med, alltså det, han sjunger längst fram i munnen och det blir så... fruktansvärt tydligt. Ja, det är, och det är fräckt alltså. Det är väldigt, om man ska härma Lennon då måste man sjunga, skippa allt med liksom magstöd och allt det här som man sjunger på riktigt. Man,
men hans röst distar ju den här låten.
Ja, men det tror jag är en kombination av att han distar och att distar i mixerbordet också.
Tekniskt.
Ja, jag tycker det.
Men det är intressant också med sång, eftersom de var fantastiska sångare. John Lennon gillade inte sin röst till början. Nej. Med. Han ville ju bara ändra ljud och liksom så här, göra en annan med det. Och Paul McCartneys röst är ju också väldigt speciell när han går in i den här, om man pratar dist liksom.
Nej, han
det är verkligen som att han trycker på en distpedal på gitarr. Det, han har ett annat... Han har liksom som två röster, det är jävligt fascinerande.
Minst två röster. Jag brukar säga att han har fyra röster. Han har ju den här Little Richard-rösten. Och sen har han Fool on the Hill-rösten. Sen har han den här Music Hall-rösten. Han sjunger Honey Pie och allt det här. Liksom. Och sen har han, vilken han har en till, han har Elvis-rösten. Mm. Lady Madonna till exempel. Han sjunger liksom så lågt han kan. Ja, det är otroligt, men Lennon sjunger oftast på samma sätt jämt. Och tack och lov så är det ju fantastiskt.
Ja, men han hade ju mer liksom, han lät så.
Ja.
Han hade en röst. Så såg jag här som var ganska kul. När de mixade I Am The Walrus så kom en del av BBCs radiosändning av Shakespeares pjäs King Lear med. Vid stereomixningen valde man att behålla den.
Underbart.
Ja.
Häftigt.
Happy accidents. Ja, just det.
Det var sista låten på EP:n, men på albumet så fortsätter man då med låten Hello Goodbye som ju var en singel från början. Det är också en Paul McCartney-låt, antar jag.
Yes.
Bra sound.
Jag vet inte, men jag kan tänka mig att John tycker att det här är en sån här banal poplåt som lite av en bagatell. Men jag själv tycker att det här är
genialiskt.
En av de absolut favoritlåtar.
Mm.
Vi jag gick i mellanstadiet när den kom, och då hade vi en bra magister som han drev faktiskt Malmös första diskotek och körde Malmös första Lotus. Men det är en annan historia. Men då vet jag att vi spelade den här på fredagen på en sån här rolig timme eller vad det kallas. Och vi försökte lista ut den här koden som kom på slutet, hela vad de faktiskt sjöng där. Och det gick inte, vi kom aldrig på det. Och det är bra, för det är ingenting, det är bara...
Det är hula, var det inte?
Ja, men det är bara heba, hela, hello eller någonting sånt. Men det är inga ord egentligen. Men det trodde ju vi, fast vi kunde inte höra det. Och då, på den tiden kunde man ju inte googla fram en text.
Det är kul också att John Lennon tyckte att Paul gjorde liksom så här banala och vad du kallar det förut.
Whimsical är ord på engelska.
Ja, trans, men jag menar när han stod och sjöng nyss som liksom så här, sitting on a cornflake waiting for the, I am the, you know. Vad är det nu han säger? Allt liksom, det är ju bara bullshit egentligen.
Ja.
Det sägs att Lennon var lite inspirerad av A Whiter Shade of Pale när han skrev I'm the Walrus. Alltså det här, A Whiter Shade of Pale betyder ju inte heller någonting.
Nej.
Och det var ju en låt som John älskade den här sommaren. Mm.
Sångaren där, vad han heter, sa ju att han har ingen aning om vad den handlar om.
Whiter Shade of Pale? Ja. Alltså, nej. Bra,
det är bara
bra
bullshit.
Fras dock.
Låter liksom bra. Typ.
You look like a whiter shade of pale. Bläckare kan man inte bli. Men Lennon var ju, han gillar ju det här Lewis Carroll, vet, Alice i Underlandet, alltså såna, och allt gobbledygook, det är alltså Galle Mattias på svenska, där man bara säger ord som inte betyder någonting. I am he is, you are me and we are all together och så vidare. Och han gillar ju sånt. Alltså, jag vet inte om det är den låten, men det är någon låt där han liksom, de har gjort en avhandling om vad de skriver om, och så tänker jag ska göra det total nonsens och se vad de säger, och så börjar de analysera det också.
Mm.
Ja, men han gillade väl att reta kultureliten, ja, John Lennon?
Absolut.
Men sen är det ju igen det där att, ja, men som med Abba också, jag såg något program med dem, att de kunde liksom, när de har suttit och skrivit låtarna, så kunde de spendera jättelång tid med att bara hitta rätt ord. De hade kanske en melodi, men just hitta orden som lät bra ihop med den melodin. Och det är det som Beatles också var så grymma på.
Mm.
Som gjorde att det blev så bra och så hittigt. Och sen, man tänker ofta inte ens på vad det är de sjunger om, utan det bara låter bra. Liksom. Ja.
Men jag uppfattar Beatles som ganska kvicka rent verbalt. Till och med Ringo var en sån som kunde slänga one-liners.
Ja. Ja, absolut.
Det var en jävligt kreativ miljö där det kom mycket ord liksom, och ordlekar.
Det hade amerikanerna svårt med när de kom första gången. Alla de var ju väldigt rappa.
Hörrni, nästa låt vi ska lyssna på, det är en Lennon-låt. Det är Strawberry Fields Forever. Men jag tänkte, innan vi lyssnar på den versionen som ligger och som släpptes då, som ligger på plattan, så vill jag lyssna på den som ligger på Anthology 2.
Mm.
Strawberry Fields Forever, alltså ursprungliga versionen. För att när jag hörde den första gången, bara för några år sedan, var det nästan så här, alltså varm i hjärtat. Den är så jäkla fin i John Lennons ursprungliga version. Och jag tycker naturligtvis att den originalversionen är bra också. Men den är mycket mer naken här med John Lennons gitarrspel. Vi lyssnar lite på den innan vi går på det riktiga. John Lennon var inte nöjd med den här inspelningen. Och det var en ganska lång process som jag fattat att bli klara med den här låten. För sen gör de en ny inspelning och sen får John för sig att man ska para ihop den ena delen med den andra och de ligger i olika tonart. Jag kan inte de tekniska detaljerna, men det verkar som att det var ganska mycket jobb att få det här att funka. Men någonstans lyckas George Martin och hans tekniker ändå fullfölja Johns vision.
Man saknar ju verkligen McCartneys braiga bas från hur den blev sen.
Mm.
Man märker liksom vad den var betydelsefull plötsligt.
Det är intressant att höra hur bra han sjunger bara på det här. För det här är säkert bara någon sån där han sitter och testar.
Mm.
Och sången håller liksom. De kunde ta den sången och använda den.
Mm. Vilket jag tror man gjorde, det, om inte jag missförstått det helt, delar av den här.
Precis, det är olika tonart och det är olika tempo. Så de har sänkt den ena och höjt den andra för att få dem att mötas någonstans. Så jag hörde aldrig att det var ett klipp från någon sa det. Jag lyssnar inte efter det heller, men man, nu när man vet det så kan man höra.
På den här?
Ja, det är alltså slutversionen där man hör fogen mellan de två.
Jag tror att det är en minut in i låten så någonstans byter man.
Men det ändras ju sonically, ljudmässigt så ändras ljudbilden så att man tänker inte på att det är två versioner, man tänker bara att nu kommer det fler instrument, låter det som. Fast jag visste inte det från i princip när de började skriva om det. Man läste de här inspelnings complete recording sessions där det står.
För i gamla Beatles böcker så står det om den här inspelningen, den hemliga inspelningen som var inlåst på Abbey Road-studion som släpptes då med Anthology. Och så här lät den sen då. Så någonstans där, going to, där tror jag man går över till den andra inspelningen. Det händer någonting där.
Det hördes väldigt tydligt där.
Mm. Ja, men inget fel på trummorna.
Nej, men jag tänkte faktiskt fel. Jag fick för mig att det var basen som, vad är det jag saknar? Så tänkte jag att det var basen, men det är ju fan trummorna. För basen gör ju inte något speciellt, men trummorna, helvete.
Sånt häng i hans spel alltså.
Älskar det där stuket.
Ja. Mm. Och så är det samma symbol som i Love Me Do.
Var det, var det Ringo Starrs vänsterhänthet som gjorde att... Eller vänta, han spelade bakifrån.
Han är vänsterhänt och spelar åt höger.
Ja, men så är det. Det är någonting sätt som blir konstigt i alla fall.
Han börjar vibra något med fel hand på något sätt. Om det nu har någon betydelse, det har det tydligen.
Ja, trummisar brukar ju säga det. Någon som hade kommit på det där. Varför han hade så speciella fel? För att börjar man med höger handen så blir det helt ologiskt.
Men svänger jag då om honom?
Som i helvete.
Strawberry Fields Forever släpptes som singel, som dubbel A-sida. Och det var ju John Lennons bidrag och Paul McCartneys bidrag, det var ju Penny Lane. Penny Lane, there is a barber
showing photographs. Back to UK.
Det är en ganska sån romantiserad bild av Liverpool och England.
Ja, det är ju en rondell i en stadsdel på väg åt där de bodde när de var små. Och den finns ju kvar, ser ungefär likadan ut. Så det är ju, de skrev ju om liksom sin uppväxt. Det blev en slump att de skrev, Strawberry Fields ligger ju inte långt därifrån heller. Att det där kom samtidigt. Om de hade kommit överens om det eller det bara slumpade sig så, jag vet inte. Men det är lyckat. Det är underbar basgång. Den är så simpel men det är så snyggt.
Ja, det sägs att redan på In My Life på Rubber Soul så börjar man att titta på sin barndom liksom, och skriva låtar om sin barndom i Liverpool.
Sen är det intressant det där med hans bas också. Att det var ju vid någon platta, om det var när de gjorde Revolver eller vad det var, när han började kunna lägga på basen efteråt. Vilket gjorde att han ju fick lyxen att kunna ta ut svängarna och sitta och testa massa olika melodier och udda basgångar liksom, som
precis
blev jävligt coola.
Och så hördes basen, för de spelade in den och han använde någon högtalare som mikrofon. Jag läste om den tekniken han hade. Men fräckt är det.
Och just i Penny Lane så är ju basen väldigt tydlig också. Den har en sån tydlig roll i låten. Den bär ju låten så mycket.
Ja, jag brukar spela den ensam på bas och sjunga. Jag ska inte säga att det räcker, det är svårt, men det gör det, melodin och basgången räcker rätt långt faktiskt.
Mm. Skulle man kunna tro att Paul skrev den på bas? Det var så den.
Alltså det där är en piano, en sån Bach igen som faller ner. Så jag tror inte, jag tror den ska in på piano. Mm.
Och nästa låt är en låt som John Lennon har skrivit, tror jag, som heter Baby You're a Rich Man.
Tjusa flöjt eller vad är det att spela på? Undrar om det är den där som Marilyn Manson fick Beautiful People ifrån. Det kan ju vara.
Nej, men Lennon spelar på någonting som heter Clavolin. Clavolin. Jag kikar på det. Jag minns rätt att det var ett som en liggande dragspel. Man spelar på ett klaviatur och sen kan man påverka vibraton på något sätt. Det ser ut som en sån här primitiv variant av orgel. Det var väl mycket sånt att experimentera, hitta andra sound liksom. Mick Jagger kanske är med på stämsång.
Fantastiskt.
Man vet inte, men man tror.
Nej. Det finns ju en bild i alla fall på dem ihop där.
Okej. Nej, men det här är ju en lite flummig låt.
Det här var ju samtidigt som All in This Love ungefär. Det är väl baksidan på den, tror jag. Och den, där var ju Jagger Richards med i studion.
Mm, det stämmer, det är B-sidan.
Fräck låt. Vi har försökt lira den. Den är inte helt lätt att lira, för den är så olätt. Mm.
Ja, och sen kommer då All You Need Is Love, sista låten på A Magical Mystery Tours album. Och den gjordes ju, det var lite speciellt, det var ju ett tv-program som BBC gjorde som heter Our World, som visas då i ungefär 30 länder. Och jag tror att färg-tv var lite häftigt också. Det var färg och sådär. Och man hade ungefär 500 miljoner tittare. Och om jag förstått det rätt så spelade man in en del av bakgrunden och sånt i förväg. Men sen gjordes det live liksom i tv-programmet. Sång och sådana saker. Så det man ser i tv-programmet är live på riktigt.
Mm, det tror jag också. Det är något sånt. Jag är inte säker på hur det är gjort, men det låter så.
Man ser i alla fall bitarna sitta där. Och jag får att Lennon spelar piano. Och sitter någon... något original bredvid Lennon som, det var du som berättade, Janne, att det var någon sån här dagdrivare i Liverpool som de hängde lite med, eller som hängde, han var lite hangaround.
Det var inte jag.
Nej, det är någon som har berättat det. Ja. Så det är ganska kul att se den här videon, att den här snubben som sitter, han ser väldigt så här.
Där är han.
På deken nu, liksom, men det var inga problem, han hängde med.
Han hade väl bra röka eller något.
Förmodligen. Så här låter det då.
Spikpiano eller nej? Cembalo.
Cembalo,
ja. Cembalo, ja.
George Martin hjälper till på piano och i kören finns Mick Jagger, Keith Richard, Marianne Faithfull, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon med flera.
Donovan.
Donovan också.
Mm. Det är kul för att den är ju, versen är typiskt Lennon, han tar bort en takt helt plötsligt bara för det, vad ska vi väl hem till? Turnaround på varje vers, så är det en tretakt plötsligt. Och det är också Lennon-grej, jag tror att han gjorde det automatiskt utan att liksom fundera ut det. Det finns tidiga exempel på det. It Won't Be Long, en annan där han tar bort
taxen. Det är som gammal blues. Liksom. Mm. Man, ja, men nu har jag sjungit klart den här raden. Nu ska jag börja med nästa.
Precis.
Det finns liksom ingen tanke bakom det, tror jag.
Men det är väldigt snyggt på den. Faktiskt. Det blir ett visst sväng.
Mm.
Man får känslan av att hela låten är i tretakt, men det är det ju inte. Det är bara ett ställe. Eller varje gång i versen så vänder den på en trea.
Och om vi sammanfattar albumet Magical Mystery Tour, för någon som inte har en enda Beatles-platta, ska man köpa den här?
Absolut. Man ska ha allt med Beatles. Alla upplagor, mono, stereo, alla utextra. Ja, det tycker jag man ska ha, för det är ju, alltså, det är ju klassiska poplåtar och nyskapande och flummigt och psykedeliskt.
Det är inte din favoritplatta med Beatles?
Nej, men det är det inte. Men om man tänker så här kommersiellt sett och någon ska bara kolla en platta med dem när de var inne i sin flumperiod, så köper man väl Sgt. Pepper först. Och sen om man tycker det är bra, då är det här mer djupdykning och någon sorts fortsättning eller vad man ska säga.
Fast den här är nästan flummer än Pepper, är rätt... Alltså den är
strukturerad.
Jo, precis, men jag menar det för någon nybörjare som inte har lyssnat mer, då det är mer en enklare väg in i det liksom. Men det här är kul, men
Nej, jag håller med dig, det är inte min favorit heller, och det är inte det första jag skulle köpa om jag inte hade någonting, men den jag tycker den bör finnas där, den har sin plats. Vi har inte nämnt filmen, det ska vi nämna filmen också eller?
Ja, men det kan vi göra. Vill du dra handlingen?
Nej, alltså det finns ingen handling. Det är som du sa, Paul tycker att en buss, ett gäng människor och inget manus, borde ju funka. Det funkar jättebra, och det gör det ju inte. De åker runt i en buss i en vecka, tror jag. I Cornwall bland annat, och ute på Heda. Och det finns som sagt inget manus. Utan de bara tar dagen som den kom, och det blir ju därefter. Det som är kul för sådana som oss då, det är att se dem röra sig, höra dem prata. Och man kan ju sitta och titta bara på det. Men som film så är det ju ingen film. Utan det finns väl sekvenser i det som när de, men då blir det mer som videosekvenser.
Men den har fått någon typ av status i alla fall, som någon road movie läste jag, som betraktat som road movie var okej liksom.
Det är ju det, men det finns ju bättre. Monkey's Head, som är mer utflippad, är i så fall bättre exempel på något liknande.
Men ibland undrar man över Paul McCartneys självkritik, för han lär ju ha visat upp lite filmer för regissören till Blow Up. Blow Up är en sån här klassisk 60-talsfilm. Som italiensk regissör, tror jag.
Den har en handling.
Ja, men lite flummig så här, men det finns en handling i alla fall. Ja. Och han var ju den regissören som jag inte minns namnet på nu, han var ju väldigt så här het just då. Mm. Men det bekymrade inte Paul, han visade upp lite sköna hemfilmer. Så att Paul var nog väldigt så här, självkritik var nog inte hans största last. Vilket kanske också var jävligt bra, för att han vågade sig, vi gör en film liksom, bara våga göra det. Och
det är som de brukar snacka, så här, det vita albumet skulle ha varit en singelplatta. Alltså. Det är Beatles för fan. Klart vi vill ha så mycket som möjligt. Och jag skulle inte vilja vara utan det där. Jag har filmen på DVD, jag har sett den någon gång. Sådär, men som sagt, det är kul att se dem röra sig, höra dem prata. Och det, som en tidsstudie. Men någon film är det väl inte att tala om.
Det finns scener i den som är häftiga. Bland annat den här vi snackade om innan, spagettiscenen. John Lennon står och hivar spagetti till en liten rund dam där. Ja. Det är surrealistiskt liksom. Och sen tycker jag I Am The Walrus-scenen är häftig.
Det är
lite som musikvideokänsla väl. Jag vet inte om du minns den. Polisen som står på...
Eller?
Vad säger?
När de är utklädda, va?
Ja, exakt. Ja. De har masker på sig. Den är ju väldigt så här, före sin tid, känns som.
Och vad är det med? När de går ner för trappan i You Mother Should Know.
Just det.
Det är ju väldigt snyggt liksom. Mm.
Hörrni, stort tack för att ni ville vara med i den här Beatles-podden.
Tack, tack. Det var kul att vara med.
Tack för att vi fick vara här.
Vi brukar ju avsluta avsnitten med en låt som gästerna vill höra, men idag är det jag som väljer och då blir det Paul McCartneys Hello Goodbye, som inte fanns på EP:n men väl på albumet som släpptes i USA och senare i Europa. Här är den. You say-
say